Du lyssnar på Englands historia 2, från hundraårskriget till Shakespeare av Dick Harrison. Inläst av mig, Magnus Råsman. Byar och marknader. Vi har nu tagit oss långt in i den engelska medeltiden, men det land vi lärt känna har framförallt varit kungarnas och stormännens. Deras politiska system var inte stort. Henrik den tredje lär en gång ha konstaterat att Englands öden bestämdes av blott ett 70-tal personer, och han kände dem allesammans. Förmodligen hade han rätt. Vanligt folk, även lågadel, utövade minimalt inflytande över centralmakten. Avståndet, både det sociala och det geografiska, mellan gårdar, byar och småkyrkor och de slott i vilka kungarna residerade och de katedraler från vilka biskopar och abbotar härskade var stort. Det är hög tid att vi vänder blicken mot de lokalsamhällen där majoriteten av engelsmännen levde. En första observation är att England var svårframkomligt. På denna punkt är skillnaden mellan medeltiden och nutiden stor, på gränsen till svårgripbar. Idag tar det några timmar att förflytta sig med bil eller tåg från London till York. På 1200- och 1300-talen tog det, med maximalt utnyttjande av vägnätet, omkring 5 dagar för en energisk ryttare att tillryggalägga sträckan. För folk som reste i större sällskap, vilket var det normala, både för bönder och kungar, tog det mycket längre tid. De främsta vägarna på modern engelska hänvisade till som cartways, benämndes på medeltidslatin viae, medan en enklare stig för hästar med packning kallades vicus och en gångstig iter. Varken vicus eller iter var permanenta element i landskapet. Sträckningen förändrades i takt med att stigar övergavs och ersattes av nya samfärdsleder. Ingen av dessa vägar var bra, sett ur vårt perspektiv. Det är symptomatiskt att alla med ekonomiska valmöjligheter prioriterade vattenvägar före landvägar. För en köpman med varor var båten ett självklart första alternativ. Det kommer inte som en överraskning att omkring 34% av alla dödsfall genom olyckshändelse i det medeltida England skedde till följd av drunkning, främst i floder. Folk levde nära vatten. Vägarnas betydelse samt bräckligheten i systemet är lätt avläsbara i källorna. Skadegörelse på vägar var ett allvarligt brott som omgående medförde domstolsförhandlingar med kännbara straff för personer som blev fällda. Bönder hade underhållsplikter och godsherrarna, inte minst rika kloster och kyrkor, var tvungna att bygga och ständigt vaka över vägbankar, brovägar och broar. Om folk inte fullgjorde sina åligganden blev konsekvenserna påtagliga. Den 27 mars 1326 förklarade biskop John of Bath och Wells att brovägen mellan Bridgewater och Polden Hills var så nedgången att resenärerna utsattes för fara. I avsikt att förbättra säkerheten för resande erbjöd biskopen 10 dagars syndaförlåtelse till en var som bistod med reparationsarbete. Oavsett vägarnas kvalitet lämnade många engelsmän sina boningar för temporära eller permanenta förflyttningar. Bevarade dokument för betalning av chevach, avgifter erlagda av ofria bönder för rätten att bosätta sig utanför de gods till vilka de var knutna, avslöjar en hög grad av rörlighet. På vart och ett av de största godsen som lydde under klostret i Glastonbury tilläts över 100 ofria bönder bryta upp från hemtrakten i slutet av 1200-talet och i början av 1300-talet. Om vi söker oss fram längs vägar, broar och floder på jakt efter de bostäder där huvuddelen av Englands befolkning levde, kommer vi vanligtvis...